Gripsholms slott, 24 mars år 1809. Mannen i blå rock som bryskt knuffas fram i slottets ödsliga korridor tittar skräckslaget på sina fångvaktare när de plötsligt stannar till vid en dörr. För från väggen runt dörrkarmen stirrar tre döda regenter på honom. Erik den 14:e och de ryska tsarerna Peter den 3:e och Paul den 1:a. Allihop mördade av sina egna. Porträtten hotar om just det som fången fasar för. Han spjärnar emot, men dras hårdhänt in i det utkylda rummet. Det här är hans fängelse, så länge han nu kommer få leva. För den blåklädde mannen fruktar för sitt liv. Han vankar av och an på de breda golvtiljorna med nävarna hårt knutna. Och hans känsliga ansiktsdrag förvrids i en förtvivlad grimage. Hans undersåtar har vänt sig mot honom. Kommer samlingen med porträtt av mördade kungar snart få ett tillskott av hans, kung Gustav den 4:e Adolfs, ansikte?
Det här är berättelsen om Gustav den 4:e Adolf. En kronprins som förföljd av ett bastardrykte och med alla odds emot sig blev kung i förtid. En tid av dramatisk förändring. En personlig och nationell tragedi i de sista skälvande åren av ett stormakt Sverige i spillror.
Du lyssnar på P3 Historia med Cecilia Dyringer.
Nästan exakt 20 år innan Gustav den 4:e Adolf stängs in i husarrest på Gripsholms slott, den 23 mars år 1792, avlossas ett skott på Kungliga Operan i Stockholm. Laddningen i pistolen, blykulor blandat med tapetnubb och småskrot, berövar inte bara Sverige sin kung, Gustav den 3:e, utan också en ung kille, sin pappa. Kronprins Gustav Adolf är bara nyss fyllda 13 år och får se sin far dö i sviterna av mordattentatet på Operan. Och inte nog med att han blir faderlös. Han tvingas också att långt i förtid axla kungamanteln. Ett jobb som skulle få många vuxna och nervöst backa ut ur rummet. Gustav Adolf har hela sitt liv förberetts för att bli Sveriges nästa kung. Men trots att han är född med silverskeden, guld kanske till och med, stadigt instucken i munnen, har han faktiskt inte haft det så lätt. På 1770-talet är läget lite nervöst vid hovet och i hela landets styrande skikt. Kung Gustav den 3:e och hans drottning Sofia Magdalena verkar ha lite knivigt i sängkammaren. För det blir liksom aldrig några barn. Och knivigt är en rejäl underdrift. För faktum är att det inte händer ett smack i den kungliga sängen. Men landet måste ju ha en arvtagare. Så kungen och drottningen får ta till lite extern hjälp. Gustav den 3:es hovstallmästare, Adolf Fredrik Munk, får rycka in och handgripligen visa hur det går till. Och det går vägen. Med hjälp av lite goda råd och en flaska olja blir det till slut en graviditet att ståta med. Men man börjar direkt prata om att barnet som är på väg inte är Gustav den 3:es barn, utan i själva verket hovstallmästare Munks. När så den lilla prinsen som får namnet Gustav Adolf föds hamnar han rätt i en storm av hovintriger och skvaller. Och den elakaste skvallertanten av dem alla är lillprinsens egen farmor, änkedrottningen Lovisa Ulrika. Hon dömer direkt ut den nya prinsen som en oäkting. Och det går så långt att kungen bryter helt och hållet med sin mamma och bannlyser henne vid slottet. Och när prinsen till slut får träffa sin farmor, när han är i 3-årsåldern, säger hon kyligt att det där barnet, det kommer inte bli något av. Stackars lilla Gustav Adolf har motvind från början. Men han är ett piggt barn, lär sig krypa, gå och tala tidigt. När han är drygt 1,5 år kan han marschera i takt till musik. Och det är faktiskt inte alls en dålig talang om man är en kronprins på 1700-talet. Men det räcker inte riktigt för pappa Gustav den 3:e. Trots att det här är tiden när idén om barndomen och att barn är känsliga varelser som behöver kärlek och omsorg föds, bestämmer han att den lilla prinsen ska härdas och bli en riktig kar redan i unga år. Och anställer sin livmedikus att ta itu med härdningen, som i hans version går ut på att det lilla barnet ska utsättas för kyla och drag. Redan som nyfödd badas han i isvatten för att inte bli någon mes. Han får inte på sig varma kläder utan ska gå runt tunnklädd under 1700-talets varga vintrar. Inga varma bad kommer heller på fråga, utan det är iskalla dopp som gäller. Det är med andra ord inte så lätt att vara Gustav Adolf, kronprins av Sverige. Och lättare kommer det inte bli när han blir äldre. Tvärtom. Farmors profetia, om att det inte kommer bli något av honom hänger tungt över prinsen. Han har oturen att födas in i en tid där det han är, en kronprins av det gamla slaget, snart är på utdöende.
Han blir den sista envåldshärskaren i Sverige som föds med nästan total makt. Och efter honom kom ju ingen kung som har den makt som han hade. Så han föds liksom in i ett tidevarv och...
Det här är Mats Wickman, kulturhistoriker och författare till boken En kunglig tragedi, en biografi om Gustav IV Adolf.
Han är nästan en anakroism på slutet. Ju mer pressad han känner sig, desto mer försöker han hela tiden tala om att han är utsedd av Guds nåd etc. Så att tiden springer lite förbi honom, kan man säga.
Och när Gustav III mördas på Operan år 1792 är det inte så konstigt att den tonåriga Gustav Adolf blir lite extra skvattig. Prinsen som i ett slag blir kung Gustav IV Adolf när hans pappa dör är inte alls redo att börja regera. Och eftersom han fortfarande strängt taget bara är ett barn har han en förmyndarregering fram tills han fyller 18 år. Förmyndaren blir Gustav III:s bror, hertig Karl. Men Gustav IV Adolf är rädd att råka ut för samma sak som sin mördade far. Om man kan lyckas mörda en vuxen etablerad kung är ju en ung fjunig kronprins ett lätt byte för monarkins fiender. Och dessutom blåser det snålt för det kungliga enväldet i hela Europa. Den franska revolutionen som drog igång år 1789 har väckt ett hopp om en ny värld. En värld med demokrati och rättvisa på dagordningen. Men de skinande nya idéerna fläckas snart av tusentals liter blod när revolutionen går över styr. Och när det franska kungaparet avrättas av sitt folk år 1793 tar Gustav IV Adolf ytterst illa vid sig. Om det händer i Frankrike, en av de kungliga högborgarna, varför skulle det inte kunna hända i Sverige? Men Gustav IV Adolf har ingen val. Han står på tur och ärver den svenska kronan, och så blir det. Oavsett vilket skick pojken är i.
Stockholms slott, hösten 1792. Att den unge kungen inte mår bra, det kan vem som helst se. På senaste tiden har han uppträtt ytterst märkligt. Börjar skratta hysteriskt mitt i middagar. Och det rycker okontrollerat i hans ansikte. Åtskilliga middagsgäster har sneglat på varann över de dallrande aladåberna och flottglänsande pastéerna och undrat över kungens mentala hälsa. Och nu ser man inte ofta till honom. Han har isolerat sig på sin kammare. Från rummet hörs ömsom högljudda gråtattacker, ömsom vansinniga skratt. Hovfolket står handfallna och bakom stängda dörrar och fördragna draperier i slottet viskas det om att den omyndige kungen är sinnessjuk. Han kommer aldrig kunna regera. Änkedrottningen Lovisa Ulrika som förutspådde pojkens framtid hade rätt. Honom blir ingenting av.
När Gustav IV Adolf fyller 18 i november år 1796 kliver han fram och tar makten i sin egen hand. Och trots alla de nedriga skvallbytternas snack går det helt okej för honom. Han är faktiskt ganska väl förberedd för sitt nya jobb. Det är en bildad och beläst ung man som sitter på Sveriges kungatron. Och han är omtyckt av sitt folk. Rätt ofta ses han på stan när han promenerar med sin vita hund Karo och hejar på folk till höger och vänster. Kungen, ofta enkelt klädd i blå rock, gör ingen skillnad på högt uppsatta adelsmän, borgare eller piger. Han är lika artig mot alla. Regeringsarbetet sköter han plikttroget, jobbar dag och natt för att få ihop statsfinanserna. För han gör sig känd för att vara rätt sparsam. Pappa Gustav III hade lagt en hel del ståla på kulturlivet i Stockholm. Men den bidragskranen skruvas åt under Gustav IV Adolfs regim. Och han själv går inte fri från sparkraven. Festerna vid slottet blir betydligt mindre lyxiga och flärdfulla än på Gustav III:s tid. Vad tråkig han är, den nya kungen, tycker nog adeln. Och det blir en riktig snackis när det kommer ut att kungen låter sula om sina stövlar när de slits ut, istället för att beställa nya. Vanligt folk tycker nog att deras nya kung är en hyvens kille som lever som han lär. Men bland adeln börjar det knorras, för de är inte det minsta intresserade av att de ska vara med och spara för att landets ekonomi ska förbättras. För deras nöjen beskattas också av Gustav IV Adolf. Han inför till och med skatt på deras knähundar. Ett första frö av missnöje sås bland de högt uppsatta adelskretsarna. Det ska snart komma att slå rot. Rejält. En av de första sakerna som Gustav IV Adolf ser till att ordna när han klivit upp på tronen på allvar är förstås att hitta en drottning. Han har tidigare varit nära att gifta ihop Ryssland med Sverige när han var på vippen att bli äkta make till Katarina den Storas barnbarn Alexandra. Men det gick åt skogen och nu behöver Gustav Adolf hitta en ny flamma. I Ryssland träffar han storförstens fru som han tyckte var en riktig pangpingla. Är det kanske så att hon har några syskon? Och visst har hon det. Så Gustav Adolf ger sig iväg till Tyskland för att fria till Fredrika Dorothea Wilhelmina av Baden som han blir tokförälskad i vid första ögonkastet. Och hon säger ja. År 1797 kommer den 16-åriga nya drottningen till Stockholm, lätt överväldigad.
Jo, hon blir väl ändå rätt bra mottagen. Hon är ju bara 16 år och är ganska osäker. Det är lite, det är väldigt stelt för det svenska hovet. Hon har ju svårt att komma till rätta där, men hon får då... Sofia Magdalena tar ju henne under sitt beskydd. Och det betyder nog mycket för Fredrik. Sen tror jag även att Hedvig Charlotta, då, hertig Karls hustru, också tar hand om henne. Så att hon känner sig nog ganska väl mottagen trots allt.
Så det går bra för Gustav Adolf? Ja, visst gör det. Men framför den kungliga solen drar mörka moln fram. För det börjar mullra, både i Sverige och ute i Europa. Hemma i Sverige lamslås landet av hungersnöd de sista åren av 1700-talet. Skördarna slår fel och bristen på mat leder till skenande livsmedelspriser och svält. Både människor och djur svälter ihjäl och det är ett desperat folk som bakar bröd på bark och lavar och kokar soppa på gamla läderrömmar. I svåra tider söker folk ofta efter en syndabock och Gustav IV Adolfs motståndare får luft under vingarna. Pamfletter som berättar om kungens oduglighet sprids och missnöjet växer. I städerna är det regelrätta upplopp med stenkastande demonstranter som skanderar slagord om kungens och regeringens brist på handlingskraft. Ropen på bröd skallar över hela Sverige. I Malmö bryter sig hungriga fattiga in i rådhuset och kräver mat. Misstänkt likt ett annat ställe i Europa för bara 10 år sedan. Frankrike, år 1789. Och då ledde svälten och protesterna till kungens mardröm, revolution. Nu hakar akademikerna och de mer radikala unga adelsmännen på. Kritiken mot kungen jäser som en okontrollerad surdeg och 1700-talet slutar i förskräckelse för Gustav IV Adolf. Och som om problemen hemma inte vore nog kommer det chockerande nyheter från Paris.
Stockholm, november 1799. Lever republiken. Leve Bonaparte. Ropen ekar ut från de öppna fönstren till värdshuset Mont Bichou i Drottninggatsbacken. Höstluften är kall, men i värdshusets sal är stämningen hög och de vindrusiga gästerna rödblommiga av festvärmen. På middagsbordet står en gipsbyst av den franske generalen och överallt hänger band i blått, rött och vitt. Tricolorens färger. Gästerna, ett gäng övertygade republikaner, utropar ett fyrfaldigt leve över Napoleon som nyss har intagit Paris. Kungadömet Frankrike är för evigt ett minneblott. Nu har ett nytt, upplyst statsskick kommit för att stanna. Festprissarna sliter av sig sina röda, frygiska mössor, revolutionens symbol, och viftar med dem i luften. Någon kräver en skål för upplysningen och framtiden. Kungarnas tid är förbi. Republikens tid är kommen.
Den franska revolutionen får ett tvärt slut när generalen från Korsika tar över makten i november år 1799. Han hyllas över hela Europa som en befriare och ett tecken på att de enväldiga kungarnas tid nu slutligen är förbi. Och Napoleons statskupp får efterverkningar i hela Europa. Men de som lovsjunger honom som upplysningens riddare har fel. Napoleon Bonaparte tänker inte nöja sig med att styra över bara Frankrike.
Napoleon var ju en lysande krigsherre som slog tillbaka sina fiender och liksom på sikt började sträva efter att skaffa ett eget imperium.
Och inte tänker han införa något folkstyre. Napoleons maktövertagande sätter allt på sin spets för Gustav IV Adolf. Att han borde vara rädd för den erövringssugde Napoleon, så mycket har han förstått. Men exakt hur förödande generalen från Korsika kommer att vara för den svenska Gustav IV Adolf, Det vet varken han eller någon annan om. Men allt är inte mörkt i Gustav Adolfs liv. Till skillnad från sin far, Gustav den tredje, som skydde sin drottning som pesten, är Gustav Adolf mycket förtjust i sin fru Fredrika. De är en tajt familj och redan 1799 föder Fredrika sin första son. Glädjen över den nya kronprinsen solkas av läget i landet, men de nyblivna föräldrarna är förstås själaglada över sin lilla son. Hur mår Fredrika i Sverige förresten? Ja, så där verkar det som. Hon verkar trivas helt okej med sin make, men inte riktigt lika pepp på den äktenskapliga samvaron som han.
Sen hade ju inte mig veterligen Gustav IV Adolf några älskarinnor, för det hade alltid kungarna på den tiden. Så ryktades det dessutom att han var rätt mycket på vad det gällde att ha sex med sin drottning. Det var ju sånt där det pratades ju vilt om, och väldigt mycket var ju öppet på den här tiden.
Axel von Fersen, som är riksmarskalk och en av dem som står kungaparet närmast, försöker få kungen att förstå att Fredrika inte är sugen på ligg lika ofta som han. Men det har Gustav Adolf lite svårt att fatta. Det här är en fläkt från gamla dagar. Kungaparets sexliv är fortfarande i princip en offentlig angelägenhet. Och kanske är det här också ett tidens tecken på synen på kvinnan. Att hon ska vara tillgänglig för mannen när han vill ha henne. Eller så är det bara lite taskig kommunikation mellan makarna vi ser. Hur det nu är med den saken längtar nog Fredrika iväg från Sverige och hem till sin familj. Och tids nog kommer hon få lämna landet. Men inte på det sätt hon har tänkt sig. Nästa skräll från Frankrike kommer år 1804. Napoleon Bonaparte låter utropa sig till enväldig kejsare på livstid. Det politiska läget i Europa är minst sagt instabilt och allianser knyts hejvilt.
Men Napoleon då dessutom började kalla sig kejsare. Han kallade sig kejsare därför att ordet kung var så negativt laddat för den här tiden. Men han ville visa att nu var han härskare, så såg Gustav IV Adolf det här som ett svårt brott liksom mot det här att kungligheter var bara kungar av Guds nåde.
Året efter att Napoleon gjort sig själv till kejsare slutade Gustav Adolf förbund med Ryssland om neutralitet i Östersjöområdet. Han vill inte riskera att hamna i krig på flera fronter. För år 1805 går Sverige nämligen ut i krig mot Frankrike. Den franska kejsaren har tömt både krigskassan och sina soldaters kämpaglöd, och han har stora delar av Europa mot sig. I oktober år 1805 får han på nöten i slaget vid Trafalgar, och den franska flottan är ordentligt decimerad. Det är alltså på pappret ett strategiskt bra beslut att försöka klämma till Napoleon nu. Men hemma i Sverige har kungen opinionen mot sig. Kriget mot Frankrike visar sig bli en snara som långsamt dras åt. Napoleon har mer än ett S i rockärmen. Och när de franska trupperna besegrar de ryska år 1807 börjar det darras i de svenska leden. Frankrike är redan sedan tidigare allierade med Danmark. Och om Napoleon nu också knyter till sig Ryssland har Gustav IV Adolf fiender runt knuten i typ alla väderstreck. Och ett rykte börjar höras. Att Napoleon, tillsammans med den ryska tsaren Alexander, har planer på att göra sig av med Sverige för all framtid. Anfalla från alla fronter, stycka upp landet och radera Sverige från kartan. Gustav IV Adolf har all anledning att vara orolig.
Köpenhamn 1808. I det skumma ljuset på sin kammare vecklar den franske marschalken ut den tummade kartan över Sverige. Han kan den utan och innan vid det här laget, men han drar ändå fundersamt sitt finger längs strecket som markerar landets södra gräns. Jean-Baptiste Bernadotte, general i Napoleons armé, har gjort sitt jobb grundligt. Det är inte bara kartan han har närstuderat. Allt som går att ta reda på om Sverige har en skarpögde Bernadotte luskat fram. Han vet till exempel att kung Gustav den fjärde Adolf ligger illa till, att det kokar av missnöje i de svenska leden. Den franska generalen stryker en av sina mörka lockar ur pannan. Planen är fastlagd och han har tusentals soldater stridsberedda och redo att erövra landet i norr. Allt han behöver nu är en anfallsorder.
Några månader innan Jean-Baptiste Bernadotte väntar med sina styrkor i Danmark deltar Gustav IV Adolf i det högtidliga avtäckandet av den stora bronsstatyn av Gustav III på Skeppsbron i Stockholm i början av år 1808. Johan Tobias Sergels maffiga staty och Gustav III:s minne firas med pompa och ståt. Den stora festen ska avslutas med att Gustav den fjärde Adolfs monogram, hans initialer sammanflätade i en sorts logga i en stor järnkonstruktion, ska lysas upp med eld. Men i den iskalla januariblåsten går det inte att få elden att brinna. Och plötsligt faller det stora monogrammet av sin ställning och ner i Stockholms ströms bäcksvarta vatten. Ett bestört sår sprider sig bland åskådarna. Det här är misstänkt likt ett omen. Är det ett tecken på att en olycka väntar kungen? Och om man vill tro på järtecken och andra övernaturligheter kan man verkligen få vatten på sin kvarn här. För det stockholmarna och kungen inte vet är att ungefär 70 mil från den svenska huvudstaden, genom Rysslands täta skogar, marscherar 20 000 ryska soldater mot den svensk-finska gränsen.
Ryska tsar Alexander, han går ju till angrepp mot Finland som hör till Sverige sedan medeltiden. Och han gör det dessutom också rätt fult. Han ger ingen krigsförklaring, utan han bara ger sig in utan vidare i Finland. Och redan där har ju då Ryssland ett övertag, att Sverige blir taget med överraskning. Så det tar några dagar innan Sverige lyckas mobilisera trupper.
Jean-Baptiste Bernadottes anfall mot Sverige blir inte av. Andra sidor kallar honom söderut. Själv rycker han kanske på axlarna åt det hela och slår det nordliga landet ur tankarna. Men han ska komma och återvända till Sverige, fast den gången under helt andra förutsättningar. Det ryska anfallet däremot slår till med full kraft. Och det går inte bra för svenskarna. Trots att den svenska fästningen Sveaborg i Helsingfors står stadigt mot de ryska trupperna, kapitulerar militärledningen där.
En sån här ointaglig fästning, tror man. Men befälet Kromstedt ger upp det där alldeles för tidigt och utan egentligen någon anledning. För det där beror på vet man inte. Dels så sägs det att det fanns ett missnöje i Finland med både Gustav den fjärde Adolf och hans pappa Gustav den tredje. Att det var förräderi. En annan tes är att ryssarna körde med psykologisk krigföring och lurade Kronstedt att han låg mycket värre till än vad han gjorde. Men när de förlorar Sveaborg så är det så att säga kört.
Nederlag läggs på nederlag. Den 14 september år 1808 förlorar svenskarna slaget vid Oravais och den ryska segern i kriget är ett faktum. Den svenska armén plågas under återtåget av tyfus och dysenteri och missnöjet med kungen bara ökar. Så mycket att planer börjar smidas. Planer på att göra sig av med honom, helt och hållet.
Han utsätts sig för fara och det är ju de svenska kungarna, till skillnad från många andra kungar, gav sig ut i fält och flera dog på kuppen. Och han var ju döpt efter hjältekonungen och framför andra Gustav den andra Adolf. Så självklart går han också ut och kriga, men han var ju inte så där särdeles begåvad inom krigskonst.
Kungen befinner sig själv i fält i de finska riksdelarna, för han är en kung som delar slagen med sina soldater. Utanför hans högkvarter smyger en 40-årig gardist på hösten år 1808. Elias Blå kan bli lika känd som kungamördaren Jakob Johan Ankarström om han lyckas med sitt uppdrag. Han kisar in mot skuggorna i tältet, försöker urskilja vem det är som är kungen, men lyckas inte. Han vankar nervöst av och an, stirrar på tältduken igen. Men det går inte att säga vem av siluetterna som är Gustav den fjärde Adolf, och Elias Blå lommar iväg. Det blir inget kungamord ikväll. Kanske anar Gustav Adolf att det smids mordplaner, för han ger sig av till Stockholm. Men där sitter han långt ifrån säkert. Kungen känner säkerligen av att någonting inte står rätt till, men han lyckas inte läsa av sin tid. Och just den oförmågan kommer att bli hans fall. Den 4 november år 1808 kommer kung Gustav den fjärde Adolf hem till sin höstmörka huvudstad. Stockholms gator har knappt någon belysning, och novembermörkret speglar kanske också sinnesstämningen bland stans invånare. Förr i tiden kunde kanske kungarna dupera sitt folk med propaganda om hur bra det gick i krigen. Men det tidiga 1800-talet är en ny tid. Ungefär 80% av Stockholms befolkning är läskunnig. Så informationen om att Gustav den fjärde Adolf i princip har förlorat Finland till ryssen sprids som en löpeld och det växande kungamissnöjet med den. De sista smulorna av det svenska stormaktsväldet har alltså i stort sett sopats av bordet. Och kriget tär på det svenska folket.
De förlorar slag efter slag och sen så kommer vintern och de flyr hem då på olika sätt via båt eller landvägen över Norrland och deras kläder är trasor och de fryser ihjäl och det är ett elände helt enkelt.
Många har nära och kära som deltagit och kanske också stupat vid någon av fronterna. I just Stockholm kryper krigets faser nära i slutet av november år 1808. Skärgårdsflottan har kallats hem. Men de män som anländer till Stockholms hamnar är bara spillror av sig själva. De har inte någon ordentlig utrustning eller proviant. Roddarna har inte haft några vettiga handskar utan har förfrusit händerna under färden hem. Många av soldaterna har dött av kölden under resan och svårt sjuka unga män ligger fastfrusna vid däcken och är täckta av snö. I högarna av soldater är det svårt att urskilja levande från döda. Det här är kvittot på kriget för folket. Och för många är nu måttet rågat. Vanligt folk kan inte göra mer än att förtvivla och protestera. Men det finns de som är betydligt mer resursstarka.
Stockholms slott, 13 mars år 1809. Den spegelklädda dörren till kungens sängkammare rycks tvärt upp. Och de sju adelsmännen tränger sig in i rummet. Snabbt har de omringat kungen, som bestört lyssnar när en av dem högljutt levererar det chockerande budskapet. Alla högre ämbetsmän och militärer i Sverige, och därtill många vanliga medborgare, står bakom att kungen härmed ska fängslas. Gustav den fjärde Adolf bleknar, men störtar upp, drar sin värja och skriker åt männen i rummet. Detta är förräderi. Ni är och förförde och bliva alla olyckliga. I det vilda bråket kastas kungens värja upp i taket och den praktfulla kristallkronan far i golvet. Prismorna och stearinet från de tända ljusen regnar över den panikslagna, vilt viftande kungen. Men han är chanslös. Vården tvingas han ner på en stol. Stunden är kommen och mardrömmen har blivit till verklighet. Nu kommer han gå samma öde till mötes som sin far. Mördas av sina egna undersåtar.
Det är inte så konstigt att Gustav IV Adolf tror att han ska bli mördad. Hans pappa blir mördad och likaså hans släkting, tsar Paul av Ryssland. Det franska kungaparet avrättades av sitt folk. Han har fullfjädrad panik. Men till slut lyckas kuppmakarna övertyga honom om att de inte tänker döda honom. Kungens närmaste män låter sig snabbt avväpnas. Men Gustav Adolf har inte gett upp ännu. När det bara är tre män kvar i sängkammaren som vaktar kungen får han tag på en av deras värjor och riktar den mot dem. Så försvinner han ut genom en lönndörr i sovrummet. Men han har sinnesnärvaro nog att sätta på sig en hatt innan han ger sig av. En kung kan ju inte fly för sitt liv barhuvad. Från dörren leder en spiraltrappa uppåt i slottet. En av kuppmakarna springer efter i panik. Om kungen hinner till folket och lyckas tala för sin sak är det ute med dem.
De hade ju råkat väldigt illa ut om den här kuppen hade misslyckats. De hade ju förmodligen avrättats. Det var så man gjorde med sådana som försökte avsätta kungar.
Gustav IV Adolf är en smärt 30-åring och han springer med raska steg. Kastar ner sin nyckelknippa mot förföljaren som är en betydligt tröttare 50-plussare. Han duckar för den tunga knippan men tappar fotfästet och trillar ner för trappan. Kungen ilar vidare. Han känner till slottets alla gångar och trappor och springer för sitt liv. Kommer ut på inre borggården och tar sikte på det västra slottsvalvet. Där finns den kungliga högvakten och hans räddning. Gustav IV Adolf ökar takten, rusar över borggården. Men hans fiender har spritt ut sig över slottet och plötsligt haffas kungen av en av de sammansvurna. Hovjägmästare Johan Ludvig von Greif, en stor och stark karl. Gustav Adolf kan inte ta sig loss ur hans grepp. Han är chockad, trött och dessutom skadad. Han ramlade under flykten i trappan och gjorde illa sin högra arm. Det ser mörkt ut för Gustav. Men plötsligt får han hjälp. Oväntad hjälp. En vedbärare. En av slottets tyngst arbetande tjänare ser sin kung bli fasthållen och går till attack mot hovjägmästare von Greif. Men det är lönlöst. Den stackars vedbäraren schasas bort när flera av kuppmakarna kommer springande och kungen släpas till vita rummet på andra våningen i slottet. Utmattad kräks han rakt ut efter att han satt sig i en stol vid ett av fönstren. Nu är han i de sammansvurnas våld och hans tid på tronen är därmed i praktiken slut.
Nu är det kört för Gustav IV Adolf och hans farbror, hertig Karl, Gustav III:s bror, blir då tillfrågad om han vill ta makten tills vidare. Och han tackar ja till det. Gustav IV Adolf tas till fånga. Men man skadar honom inte på något sätt. Utan han låses in i lite olika fängelser. Han sitter närmare över ett halvt år sedan i Gripsholm.
Stockholmarna tar emot nyheten med jämnmod. Gustav IV Adolf är inte särskilt hatad, men inte heller längre särskilt omtyckt. Drottning Fredrika blir desto mer chockad. Hon är sjuk och ligger till sängs när hon väcks av Axel von Fersen som berättar nyheterna. Nyheter som är förödande för henne och hon tillåts inte träffa sin man. Änkedrottningen Sofia Magdalena, Gustav Adolfs mamma, får också beskedet. Hon börjar gråta häftigt och bönar även honom att få träffa sin son. Men mamma Sofia Magdalena nekas också att få åka till Gustav Adolf. Ett nekande som betyder att hon aldrig mer kommer få träffa sitt enda barn. Gustav Adolf förs i en släde över Mälarens is till Gripsholms slott i Mariefred. Det är en plats som kungen känner mycket väl. På Gripsholms slott tillbringar han jularna som barn. Förmodligen ljusa minnen av härliga fester med ett överflöd av mat och underhållning. Men de barndomsminnen han får återuppleva på slottet nu är minnen av kyla och att frysa dygnet runt. Och här är vi tillbaka där vi börjar vår berättelse. Utanför dörren till det rum som ska bli kungens häkte. Det är ett dystert och kallt fängelse. I kungens rum är det ibland minusgrader. Och inredningen är alltså inget annat än psykisk tortyr.
De trackar honom. Inredningen i hans rum är porträtt på Erik den 14 som ju förgiftades med hjärtsoppa. Plus de ryska tsarerna Peter den 3 och Paul den 1 som också mördades. Så det var vad han hade att titta på. Det var kanske inte så roligt. Han mår ju inte bra. Hans psykiska ohälsa som var väldigt tydlig när hans pappa hade dött och när han var i tidiga tonåren. Den kom ju tillbaka. Och han tror nog att han ska avrättas ganska länge för att han säger att han vill bli skjuten i så fall. Alltså arkebuserad, för det är liksom, ja, så dör en militär då.
I husarresten på Gripsholm fördriver Gustav Adolf tiden genom att vanka runt och vissla, spela på sitt fortepiano, läsa Bibeln och ligga i sängen för att försöka behålla värmen. Fängelset tar hårt på honom och de psykiska problemen från tonåren kommer tillbaka. I slottets korridorer, där han spatserar ensam, kan plötsligt kungens hysteriska skratt börja eka för att lika snabbt tystna. Och hans psykiska hälsa blir inte bättre av att hans fångvaktare gör sitt bästa för att skrämma upp honom. På nätterna rullar de stora hjul i rummet ovanför hans. Vem som helst som vaknar till sådana mystiska ljud i ett gammalt ödsligt slott skulle nog bli ganska rädd. Medan kungen sitter i husarrest förbereder kuppmakarna febrilt sina nästa drag. Och det går undan. Den 29 mars, bara ett par veckor efter kuppen, undertecknar Gustav Adolf sin tronavsägelse. Dagen är väl vald, medvetet eller ej. Det är nämligen Gustav den tredjes dödsdag. Men det slutar inte bara med att kungen tvingas abdikera. För det är inte bara han som drabbas i den här historien.
Sonen då, men han är väl någonstans vid 10-årsåldern, han hade ju inte gjort någonting. Han hade mycket väl kunnat regera vidare.
En annan kronprins måste utses. För hertig Karl som nu har tagit över kronan och blivit Karl den 13 har inga egna söner. Och nu är det guldläge för att stuva om i hur Sverige ska styras.
Sen behöver han också ordna grundlagar och regeringsformer så att kungarna framöver inte fick så mycket makt helt enkelt. Så det var mycket att göra efter att Gustav IV Adolf hade avsatts.
Ett nytillsatt konstitutionsutskott jobbar för full maskin. Och den 6 juni antas den. 1809 års regeringsform. En grundlag som utgör en av de mest moderna demokratiska konstitutionerna i världen. Den reglerar kungens makt och bygger på Montesquieus maktdelningslära, ett av upplysningens praktverk. Den historieintresserade och belästa Gustav Adolf reagerar på att den antas på samma dag som Gustav Vasa valdes till kung år 1523. Och att just den här dagen, som innebär hans eget slutgiltiga och totala fall, ska bli Sveriges nationaldag och fira den nya regeringsformen 174 år senare, kan han nog inte i sina vildaste fantasier föreställa sig. Men efter att regeringsformen har antagits och Gustav Adolf helt och hållet sopats av spelplanen blir hans liv lite lättare i alla fall för en stund. För han får äntligen återförenas med sin familj. Men de kommer bli en rotlös familj. För i Sverige kommer de inte att få stanna.
Det gick ju rykten och det var ju såna här antigustavianer som hade ganska långt planer att mörda honom, men det där rann ut i sanden. Och när så att säga hela familjen var landsförvisad så var det ingen som brydde sig, utan det viktiga för Sverige var ju att få tag i en ny kung, vilket också blev väldigt komplicerat, men det är en annan historia.
Den 6 december år 1809 rullar en vagn dragen av 6 hästar, tätt följd av en täcksläde, iväg från Gripsholms slott. Det är den nu före detta kungen, Gustav IV Adolf, och den före detta drottningen Fredrika som lämnar sitt fängelse. De har bönat och bett om att få resa tillsammans, för egentligen skulle Fredrika ha åkt ett par dagar senare. Men det skrämlas fram en släde till exdrottningen och så körs de iväg tillsammans. Det är ett vintrigt Sverige de möter på resan. Genom snötäckta fält och skogar i Sörmland, Östergötland och Småland går färden, och de reser inkognito. Det är i alla fall planen. Men folk känner igen dem ändå. Och det blir tydligt att det inte är sant att alla i Sverige vill se Gustav Adolf petad från tronen. På flera ställen blir den före detta kungen igenkänd och hyllad, och det gråts över hans avsättning.
Han har ju en person som ledsagar honom, en slags vakt. En militär och åldersman som heter Adolf Fredrik Sköldebrand blir ju lite betänksam när han ser att Gustav IV Adolf fortfarande har ett stöd ute i Europa.
Men det hjälper föga. Färden fortsätter. Bort från tronen. Och bort från Sverige.
Det är en ovanligt vacker julafton i den blekingska skärgården, som gjord för en båttur. Den friska vintervinden fyller fregatten Camillas segel och för en klyver Östersjöns glittrande vatten. Men det här är ingen nöjesresa. Vid relingen står en lång man och blickar ut över sitt hemlands kust. Den krymper mer och mer, och snart har den smält samman med horisonten. Det är sista gången som Gustav den fjärde Adolf ser Sverige. Han har gjort sin slutliga gärning i landet, skänkt 267 riksdaler till Karlskronas fattiga och tagit sina sista steg på svensk mark. I värmen under däck sitter Fredrika och de 3 barnen. För varje sjömil bort från Sverige ökar också distansen mellan Gustav Adolf och hans familj. För där, under resan, dör något hos honom. Kung Gustav den fjärde Adolf av Sverige finns inte längre. Nu kommer han i resten av sitt liv vara greven av Gottorp. En greve utan någon plats i världen. Fartyget som för den utsparkade kungen över havet tar honom rakt in i en oviss framtid.
Det är en slagen man som börjar sitt nya liv i Europa. Ganska snart efter avresan från Sverige hamnar han och Fredrika på kant med varann. Tanken är att de ska flytta in i ett slott i hennes hemtrakter i tyska Baden. Men Gustav Adolf bestämmer i sista stund att han inte tänker bo där. Istället tar han rekordsnabbt farväl av Fredrika, packar 2 skarpladdade pistoler och drar iväg mot Schweiz. Vi kan ju ana att hustrun Fredrika är lagom nöjd med det här beslutet. Först 4 månader senare får Gustav Adolf ur sig att han vill separera från Fredrika. Det gör han via brev, där han motiverar uppbrottet med att de har glidit ifrån varann och inte har samma idé om sitt samliv. Jag är man. Jag har ett känsligt hjärta. Jag har behov av att älska och älskas. Och jag kan ej njuta denna lyx hos dig. Han får alltså inte ligga tillräckligt och dumpar där för frugan. Är det så enkelt?
Alltså, han flyr ju faktiskt från sin fru. Han tar en häst och sticker iväg helt plötsligt. Dels så antyder han att han får ju helt enkelt inte ha sex tillräckligt ofta. Att hon förvägrar honom det. då tycker Johanna att hon inte sköter sin uppgift som fru. Men sen är det ju någonting annat också som går djupare. Att han flyr snart från alla. Liksom. Han ställer upp kontakten med sina barn till slut. Det är någonting som händer med honom psykiskt här som går djupare än i det här. De har ju uppenbarligen problem med sitt samliv, men det här går djupare än så.
Kanske är det en genomgripande livskris som gör att han agerar som han gör. Gustav Adolf gör slut med sin fru. Men i relationen till hemlandet är det tvärtom. Det är Sverige som dumpar Gustav Adolf. Han är, för att uttrycka det milt, inte välkommen i sitt fädernesland. Faktum är att den nya regeringen försöker radera honom ur det svenska medvetandet helt och hållet. Den nya kronprinsen, Jean-Baptiste Bernadotte, som ironiskt nog är den man som planerar en invasion av Sverige bara några år tidigare, förbjuder svenska tidningar att överhuvudtaget nämna Gustav Adolf. Hans monogram huggs bort eller målas över på byggnader. Det beordras att alla porträtt av Gustav Adolf och hans familj tas ner, oavsett om de hänger på offentlig plats eller i någons hem. Det blir förbjudet att ha någon kontakt, skriftlig eller muntlig, med den fördrivna kungen, drottningen eller kungabarnen. Och förbuden är inte bara för syns skull. Två män som blir påkomna med att dricka Gustavs skål döms till döden för landsförräderi i hovrätten. Straffet mildras till fängelse på Vaxholms fästning, men det är uppenbart att Sveriges nya regering menar allvar. Och det lyckas till stor del. Gustav Adolf blir stort sett avskuren från allt som händer i Sverige. Inte ens när hans mamma, Sofia Magdalena, dör år 1813, bemödar sig honom att meddela hennes enda son. Istället får han se hennes dödsannons i en tidning. Gustav Adolfs liv blir ett ständigt kringflackande runt om Europa. Han försöker hitta någonstans att slå sig ner och prövar med bland annat Ryssland, Storbritannien och Danmark, men hamnar till sist i Schweiz. Och han är en sorglig figur. En svensk adelsman som stöter på honom i exilen skriver i sin dagbok om den före detta kungen.
Han går ständigt i kyrkan, ber också beständigt hemma morgon och afton, äter blott soppa, har en dansk soldat i dräng, hålles för förryckt av tjänstefolket, går i hellregn en mil när han är bortbjuden, klädd i blå frack, dito pantalonger, halvstövlar, vit smutsig halsduk, orakad och med malteserstjärnan i knapphålet när han går bort i middagen. Han talar med sagt mod om alla svenskar, är rört i tårar då han läser breven från Karl den XIII.
Och Gustav Adolfs irrande väg kantas av relationer som går i kras. En efter en förlorar han de som står honom nära. Fredrika är redan ute ur bilden. Under åren som går bryter han kontakten med flera av sina barn. Istället avverkar han den ena unga flickan efter den andra och försöker hitta en ny fru.
Han träffade ju flera då yngre kvinnor som han försökte gifta sig med. Det finns ju någon prostituerad, han hade själv skrivit om det i sina memoarer, men det var även andra då, yngre flickor. Och någon gång var det en präst som helt enkelt vägrade att viga dem när prästen förstod vem mannen var. Så att det här var ju väldigt kontroversiellt. Och någonstans kan man ju då beundra Gustav Adolf, eller vad han nu kallade sig. Han körde med pseudonymer också. Greven av Gottorp var en pseudonym. Överste Gustavsson var en annan. Det var så att han ville liksom bort ifrån. Han var inte kung längre och då kallade han sig andra saker. Men att han på något vis, han ville ha en äkta kärlek mitt uppe i alltihop. Jag tycker det ändå är lite rörande.
Men det verkar som att hålet i Gustav Adolfs hjärta inte är så lätt att fylla. Han har ont om både vänner och pengar. Den landsflyktiga svenska kungen som nu går under namnet greven av Gottorp eller överste Gustavsson går ner sig mer och mer och blir till allmänt åtlöje överallt där han vistas. Och han börjar mer och mer likna en riktig rättshaverist. I nederländska Harlem blir han hänsynslöst retad av en grupp små mobbare, ett gäng skolbarn, och försöker jaga rätt på dem. Det går halvbra. Gustav Adolf är inte bara sliten, utan också gammaldags klädd i stela kläder och hög hatt. Det är en farsartad scen som utspelar sig. Men det slutar inte där. Gustav Adolf blir så kränkt av hela episoden att han stegar iväg till den lokala polisen och anmäler ungarna. När han inte får någon hjälp på polisstationen skriver han till den högsta polisledningen. Men inte heller där får han någon reaktion. Då skriver han till den nederländska kungen och kräver upprättelse. Men självklart kan inte kungen ge sig in och försöka straffa barns bussträck. Den besvikne Gustav Adolf får nöja sig med att kompenseras ekonomiskt för alla sina advokatkostnader han dragit på sig i mobbningshärvan. Men är det då så konstigt att han hamnar lite på kant med tillvaron?
Var uppfostrad till kung i en enorm lyx. Han hade ju sådär guldvagn han åt omkring med när han var barn och får veta att han är kung av Guds nåde då. Till att i princip helt utan pengar är omkring i trasiga kläder. Det är liksom så långt det kan gå. Alltså han hade ju förmodligen inte överlevt om inte hans son då, Gustav, hade sett till att betala för honom på olika hotell och sånt där. För han var helt fattig vid det här laget. Och prins Gustav gjorde ju det här i smyg därför att Gustav Adolf hade ju brutit kontakten med sina barn. Så att det är nog bland de värsta klassresor du kan tänka dig.
Där Gustav Adolf kommer ifrån hade det varit helt otänkbart att någon som hade hånat kungen hade gått fri. Det är ju högmålsbrott och ytterst straffbart. Men nu är han uttvingad i en förändrad värld. År 1833 checkar överste Gustafsson in på sitt sista värdshus, Vita Hästen i Sankt Gallen i Schweiz. Det är ett rätt skamfilat ställe, men Gustav Adolf verkar trivas. Eller så orkar han bara inte resa runt längre. För trots att den före detta monarken bara är 55-årsåldern är han i dåligt skick. På Vita Hästen lever han ett liv som är motsatsen till det han föddes i. Istället för bladguldsprydda slottsalar har han två schaskiga, knappt möblerade rum. Han som föddes med en stor stab av tjänstefolk har inte längre någon betjänt överhuvudtaget. Allt har tagits ifrån honom och han tillbringar nu sina dagar skrivande i sitt rum. När livet blir för tungt går han ut på balkongen och vrålar rakt ut. Men både lidandet och livet rinner ut för vår överste Gustafsson. På kvällen den 6 februari år 1837 går han och lägger sig i sin säng. Och den här gången kommer han aldrig att stiga upp igen. Morgonen därpå ligger Gustav Adolf, utblottad för detta kung, död i sitt sunkiga rum på värdshuset Vita Hästen. En stroke har avslutat hans 58-åriga liv. Nyheten om hans död sprids i Europa och sorg utlyses på flera ställen. Men i Gustav Adolfs eget hemland påbjuds ingen nationell sorg. Istället rullar livet på som vanligt. Sveriges sista kung från den gamla världen går ur tiden utan några som helst hedersbetygelser.
Jo, men det händer någonting här. Va? Med franska revolutionen och med Napoleon. Och han avsätts i 1809 och sen kom ju den industriella revolutionen under 1800-talet. Och det här är verkligen en gränstid runt 1800.
Gustav IV Adolf går till historien som en sorglig galjonsfigur för en värld i omskapande. Helt nya ideal sveper över västvärlden och Sverige ska snart ta klivet in i den demokratiska eran. Gustav IV Adolf försökte desperat att klamra sig fast vid sina medfödda ideal. Men den som inte hänger med när världen börjar danas om riskerar att krossas under förändringens hjul. Det fick Gustav IV Adolf bittert erfara på sin väg från samhällets absoluta topp till en dyster och ensam tillvaro i ett nedgånget värdshusrum. Långt ifrån allt som han tidigare kallat hem.
Du har hört P3 Historia av och med Cecilia Dyringer, Nils Svennem Lundberg, Tove Palén och Pablo Leiva Wenger.
Gustav IV Adolf har sedan statskuppen haft svindåligt rykte och i stort sett beskrivits som Sveriges sämsta kung. Men förtjänar han verkligen att få ett sånt negativt eftermäle? Var han verkligen sämre än någon annan kung av sitt slag?
Det är vinnarna som skriver historia och vinnarna vill ju svärta ner honom så mycket som möjligt. Man hävdade då att han var fullständigt tokig och han gjorde ingenting bra. Och det där satt ju kvar ganska länge, att han var en galen panna. Men vad som har kommit fram är ju att han hade ett stort intresse för att modernisera Sverige. Han moderniserade skolan, han skickade en medarbetare till England som plockade hit för första ångmaskiner. Han var väldigt inne så att säga för att modernisera landet. Och bland hans få kvarvarande tillhörigheter som fanns när han avled var just en bok om engelsk industri. Och det säger en hel del. Den hade han släpat runt i hela Europa.
P3 Historia görs av produktionsbolaget Munk för Sveriges Radio.